Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Här är Filosofiska rummet om trender inom konservatismen inför valet. Och här finns statsvetarna Marie Demker, Katarina Barling och Andreas Johansson Heinö, som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Välkomna hit.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare. Det här är ju det tredje och sista programmet om trender inom de klassiska ideologierna som vi gör med sikte på valet. Efter liberalismen och socialismen så är det alltså dags för konservatismen. Med sin syn på människan som en varelse med destruktiva krafter som behöver hållas i schack och som finner tillhörighet i familjen och nationen med respekt för traditioner och auktoriteter. Förändring ska ske gradvis och bygga på det redan beprövade enligt klassisk konservatism. Vi ska strax höra era spaningar om konservatismen och hur de syns i svensk politik, men först så tar vi tempen på konservatismen i Sverige. Varm eller kall? Ganska varm föreställer jag mig. Andreas, vad säger du?
Ja, det är min bild också. Det har det väl varit nu i en liten tid. Den var ju helt kall i utgångsläget under flera decennier. Det fanns nästan ingen som var i den konservativa hörnan av idéhistorien och grävde. Men nu har det varit ganska många som försökt hitta olika saker där, formulera konservativa perspektiv. Så ganska, som sagt, ganska varmt.
Marie, du var ju med i programmet om liberalismen som det inte såg så bra ut för. Vad säger du om konservatismen?
Ja, jag delar Andreas bild att den har verkligen återkommit på många plan och på många sätt som vi kommer att prata om. Och delvis också trängt ut liberalismen. Så varm, absolut. Till och med kanske lite het.
Mm. Katarina, du var ju med när vi pratade om ideologierna för 4 år sedan inför förra valet. Vilken tycker du är den största förändringen?
Den är väl möjligen då ännu varmare nu. Det var ju, pågick det då också. Men jag skulle nog säga att då var det fortfarande ändå så att det fanns mer av en negativ laddning i konservatism. Och att den har försvunnit gradvis.
Att den var mer illa sedd, så att
ja, säga, det såg som detsamma som att vara reaktionär. Och det var nästan en förolämpning att säga att någon var konservativ fortfarande då. Men det har väl försvunnit. Ett sätt som man kan märka det där under senare år, och det kanske är de senaste 10 åren ungefär, om man sträcker sig lite längre tillbaka, så är konservatismen råkat ut för det som liberalismen har levt med länge. Nämligen att dess motståndare vill göra sig till uttolkare för vad den egentligen är. Ja, men ni som är konservativa, då borde ni väl göra det här, och då är det något positivt. Så det finns ju underförstått då att man förväntar sig något gott av konservatismen som de som kallar sig konservativa då sviker. Och det är väl ett tecken på att det är en mer positiv syn. Och så folkhemmet, att folkhemmet numera från vänster till höger omhuldas av alla på ett ännu tydligare sätt än för 4 år sedan.
Och då går vi in på era trendspaningar och hur de syns i svensk politik då. Och tänkte vi börja med Andreas.
Ja, vi ska ju välja varsin författare eller verk här då. Och då valde jag den brittiske journalisten Douglas Murray, alltså nu levande, ännu ganska ung skribent, som har skrivit flera böcker. Den som han slog igenom med heter The Strange Death of Europe. Och så kom en bok här om året som heter The War on the West, som jag också tror finns i svensk översättning. Och jag tar honom som representant för en ganska bred litteratur som har kommit under 00-10-talet på temat att västerlandet håller på att förgöra sig självt. Det är ganska dramatiska boktitlar här, va?
Och att den trenden som du tänkte är, jag förstår, radikal konservatism.
Precis. För det här är liksom inte en försiktig konservatism som vill påminna om värdet av kungahuset och flaggan, utan det är en konservatism som säger att vi har i decennier monterat ner det goda i vårt samhälle. Nu måste vi göra en kraftig liksom återställning till tiden för 68 eller vad det nu kan vara. Och mycket centralt är då föreställningen om att migrationen från icke-kristna länder, från muslimska länder, är ett existentiellt hot mot vår civilisation. De flesta traditionella konservativa värden finns ju med där också. Nationen är viktig, familjen, Gud. Det är också intressant, Murray är ju inte kristen. Man argumenterar både för behovet av kristna värden och kan kritisera kyrkan för att inte den tar traditionella kristna värden och tron på allvar, fast inte han själv tror på det. Han är inte ensam om det, utan det är också en sån där trend. Så att det är liksom ett helt annat temperament i den här nya konservatismen. Så man ska, som du säger, kalla den för radikal. För att den har inte tålamod med de här långsamma, försiktiga förändringarna, utan det krävs någonting radikalt för att återställa den här revolutionen som man menar att kulturmarxister eller vänstern eller, ja, har genomfört.
Och du säger att Douglas Murray, han är en av många som skriver på det här temat. Så att när kommer den här radikala konservatismen? Vad är det som gör att den dyker upp?
Ja, men det är ju en bit in på 2000-talet, så det är ju världen efter 11 september. Det är världen efter att kriget mot terrorismen blivit så centralt. Reaktionerna på liksom terrordåden, på Jyllands-Postens publicering av Mohammed-karikatyrerna och de världsomspända reaktionerna på det som kom där 2006-2007. Och förstås då invandringsfrågan som växer och växer i betydelse. Så då börjar ju vid samma tid i olika länder det skrivas texter på ungefär samma tema. Det här måste stoppas, det här måste vändas tillbaka. Och som vi sa inledningsvis, vid en tid när konservatismen var iskall, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, så kommer man till det hörnet av politiken, men med då någonting ganska, ja, någonting nytt, eller ett delvis nytt angreppssätt.
Och hur ser du det här i svensk politik då?
Dels hela liksom kulturkrigskomplexet, skulle jag säga, hör hemma i den här förståelsen. Jag ser hur politiker, hur debattörer influeras och påverkas av det här tänkesättet. Mer kanske i liksom debatten runt omkring, mindre i policy. Även om det kan finnas sådana exempel också. Men det är mer liksom en förändrad samhällssyn eller världsbild som det här präglar.
Vad säger ni andra om den här trendspaningen?
Ja, men det är en intressant sak med Maria. Jag håller med om din beskrivning här, och jag minns när Notre Dame höll på att brinna ner, så skrev han en text som nästan skulle kunna vara ett skolexempel på ett konservativt synsätt då, och som ju var präglat då av både sorg och vrede, och han såg det här som en symbol för då västerlandets oförsiktighet och avsaknad av vördnad då för det som tidigare generationer har åstadkommit då. Men det som är intressant i det här också, det är ju det att Murray uppfattar jag som en klassisk kulturkonservativ. Men jag uppfattar också att den här trenden då, den här konservativa trenden, att man kan skilja mellan som de här konservativa idéerna som far omkring nu och fångas upp, och de som fångar upp dem. Att jag uppfattar inte alltid att de som följer då Marie spåren kanske är lika konservativa som han i grunden, utan de är kanske liberaler eller socialister eller något annat, eller har en annan bakgrund, men så ser de en verklighet som innebär att oj, vi måste nog börja tänka på det här också. Och det visar något som jag tror är väldigt viktigt. Man talar om ideologier, det är att ideologier är ju som en form av analytiska renodlingar, och de kan ju rymma många olika dimensioner också. Det är inte så enkelt som att plötsligt så blir alla konservativa och sluter upp bakom allting som är konservativt, utan det är någon form av kombination här mellan samhällsanda, människor, erfarenheter och intryck utifrån.
Jag vet ju också att man kan fråga sig, är det här konservatism? Du sa, Andreas, det är ett annat temperament än man förväntar sig av konservatism. Det här handlar om att vara radikal. Är det konservatism det här som...
Ja, men det är ju den sprängande frågan. Och där är det ju en skillnad mellan å ena sidan liberalismen och socialismen, som är mycket lättare ändå att nagla fast som ideologier. Det finns som grundpositioner som inte kan vara liberala eller som inte kan vara socialistiska, som är oförenliga. Konservatismen har ju mycket lösare konturer och är mycket mer av ett förhållningssätt. Och det är okomplicerat om vi går tillbaka 200 år när det handlar om att bevara samhället så som det såg ut då. Men när man då 200 år senare vill återskapa någonting som har förändrats, då kanske inte den här försiktigheten och metodet, förhållningssättet räcker längre. Va? Men precis som Katarina är inne på, ideologier förändras, och jag är väl där ganska öppen för att om det som människor kallar sig konservativa och uppfattas som konservativt, då är ju det en del av konservatismen. Och sen kan vi säga att det här inte är förenligt med 100-200 år gamla texter, men nej, jag tror man ska följa med i idéutvecklingen där. Och, så för mig är detta en del av konservatismen.
Jag tycker att en problematisk aspekt där är ju medlen. Alltså i varje ideologi följer ju också en plan, en idé om hur man ska nå sina mål. Och Och jag uppfattar då att den här radikalkonservatismen, som vi då kan kalla den för, det finns en motsägelsefullhet där i att man värnar tidigare generationer, och som ni var inne på, till exempel, man är inte troende men man vill ändå värna religiösa auktoriteter och tycker att de är viktiga. Men samtidigt är man ju beredd att ta till ganska drastiska medel och åtgärder för att åstadkomma det. Och det tycker jag blir lite problematiskt om man ska se det som en sammanhållen ideologi.
Vad tänker du på för drastiska medel?
Ja, det är ju en närmast, åtminstone hos vissa, en nästan revolutionär idé om hur man ska omvandla samhället, hur man ska förändra strukturer och myndighetsutövning och hur man ska liksom återställa då med kraft. Det är ju en form av en revolution till en antirevolution, så att säga.
När man pratar om en konservativ våg, som vi har gjort länge, till exempel bland unga män, är det klassisk konservatism eller är det radikal konservatism då som vi pratar om?
Jag tror att det handlar lite grann om utbud och efterfrågan. Alltså det som syns i väldigt stor utsträckning är ju det som Andreas talar om här, den ganska radikala konservatismen. Men om man skrapar lite på ytan, om man läser och lyssnar på vad som sägs, så är det ju i väldigt stor utsträckning klassiska konservativa dygder som lyfts fram. Och sen är det då, som jag var inne på, medlen som då är annorlunda. Men jag skulle nog ändå säga att det är de klassiska konservativa idéströmningarna som verkligen ligger under där, som är förankrat hos den här gruppen som du nämner då.
Andreas, du sa ju att det här syns mest i debatten, i hur man pratar om olika saker, men kanske inte så mycket i politiska förslag. Men vad säger ni, Katarina och Marie?
Det är ju ett väldigt fokus ändå över liksom stora delar av det politiska fältet mot ordning, auktoritet, den starka staten. Liberalens förespråkande för rättigheter behöver balanseras av mer och föra in skyldigheter och så. Skulle jag säga, även i den politiska diskussionen och i viss mån också i policy, alltså politiska förslag.
Och är det då radikal konservatism eller är det klassisk konservatism du pratar om här?
Jag tycker det är jättesvårt med den där uppdelningen, och delvis så blir det ju en politisk laddning också i de här frågorna. Så det är ju så att när nuvarande regeringen då genomför viss politik i den här riktningen, som i långa stycken Socialdemokraterna står bakom också, så det finns ju en stor majoritet för det här, så menar ju många att det här görs allt för radikalt, det görs för snabbt, det borde ske med mer eftertanke. Och att även då, inte bara för att man är kritisk mot politiken i sig, utan man menar att lagstiftningen är så komplicerad att den borde ges mer tid för att inte slå tillbaka och få motsatta effekter mot vad den är tänkt att göra. Så att det där hur man ser på medlen i förhållande till målet, det blir också en del, skulle jag säga, av politiken, den politiska diskussionen. Så det är inte en neutral blick man kan ha på de frågorna heller.
Nej, jag menar, det finns ju uppenbart sakområden där konservatismen också märks i policy. Som sagt, hela kriminalpolitiken, skolpolitiken drar sig i en tydligt klassisk konservativ riktning. Men som du är inne på, det finns en gräns för hur mycket man kan förändra på så kort tid som möjligt, när det inte är förenligt med den klassiska konservatismens sätt att utvärdera ett försiktigt steg i taget. Och det är där det här temperamentet kommer in. Det finns ett tryck utifrån debatten också. Det ska gå ännu fortare. Det ska vara ännu mer radikalt. Man ska liksom röka ut de här korrupta institutionerna som håller emot. Det är ju en mer spänning mot hur konservatismen brukade låta.
Och det är en jättebra brygga över till nästa spaning från Katarina i Filosofiska rummet om trenderna i konservatismen med statsvetarna Marie Demker, Andreas Johansson Heinö och Katarina Barling. Och Katarinas spaning handlar om konservatismens dilemma: bevara eller återta institutionerna. 1900-talstänkaren Michael Oakeshott räknas till en av de viktigaste bidragsgivarna till modern konservatism. Enligt honom är konservatismen ett förhållningssätt. Att upprätthålla och bevara och att välja det kända före det okända när mycket står på spel. Förnuftet har sina begränsningar enligt Oakeshott, som förkastar social ingenjörskonst och förordar långsam och försiktig förändring av samhället, med respekt för den kunskap som har prövats, byggts upp och lagrats i institutionerna. Katarina, vad är det för spaning som du har och hur hör den ihop med Michael Oakeshott?
Ja, men det är just det här dilemmat som ni har varit inne på. Hur ska man förhålla sig i den här avvägningen mellan mål och medel? Om man tänker att målet är då vissa konservativa värden, värderingar, idéer som man då från vissa håll menar har brutits ned av de institutioner som konservatismen då av tradition har sett som försvarare då av det bestående som konservatismen vill försvara. Hur snabbt ska man kunna gå? Och i vad mån kan man försvara institutioner som man menar bär på värderingar som är i strid med det konservativa tänkandet? Och där är ju något som är väldigt viktigt hos Oakeshott, det är ju den här synen på människans begränsade rationalitet. Och den kan ju även komma in och slå mot de konservativa, så att även om man vill genomföra reformer då i konservativ riktning så behöver man ju även där räkna med att det är också människor som gör det. De är också begränsade i sin rationalitet. Och det kan innebära att man gör förändringar som går så snabbt att man inte riktigt kan förutse konsekvenserna i alla led. Så. Å andra sidan kan det också uppstå en situation då där de som är progressiva, som tror på idéer, det kan vara både liberala och socialistiska idéer, men en idé om att det går att förbättra världen, man har en mycket mer positiv syn på människans rationalitet. De kan ju då å sin sida uppfatta de här gamla bärande institutionerna på ett positivt sätt och vilja försvara dem. Så att vi kan ju hamna i en väldigt paradoxal situation där då de som kallar sig i alla fall konservativa är kritiska mot institutionerna och där de som säger att ja, men vi står för progressiva värderingar, de blir positiva till institutionerna för de kan känna igen en del av sina tankar i institutionerna som har byggts upp under en tid då där, precis som Andreas nämnde, det konservativt tänkande inte har dominerat.
Och de institutioner som du tänker på här, det är...
Det kan ju vara alltså myndigheter, staten, det som bär upp staten. Det kan vara kyrkan som ni var inne på. Det kan vara universiteten, akademin, samhällets stöttepelare. Det finns en diskussion här, finns det aktivism i myndigheterna till exempel? En jätteviktig sak till att börja med är att det finns väldigt stor variation inom myndigheterna. Men det är ju också så att myndigheterna, precis som politiken, precis som oss alla, är präglade av samhällets strukturer. Det är ju inte orimligt då att tänka sig att om institutionerna byggs upp under en tid eller förändras under en tid som präglas av idéer som inte är konservativa, så kommer det att påverka hur de ser ut utan att det finns aktivism eller onda avsikter eller så i dem.
Och här kommer vi in på den här diskussionen om experternas roll och diskussionen kring remissförfarandet, ja. Och det som har varit kring till exempel när regeringen har skärpt straffen och att många experter har gått emot det här. Men Oakeshott då, menar han att en konservativ ska hellre avstå från att ändra institutionerna mot mer konservativa värden?
Jag uppfattar konservatismen som att den vänder sig mot den här idén om att man kan ge absoluta exakta svar på varje tänkbar situation. Det är en ideologi som väldigt mycket präglas av det beror på. Det beror på tid, samhälle. Den vill ju gärna alltså se förändring som organisk, att den ska kunna växa fram organiskt, förändringen. Och det är klart att på så sätt så är ju då den här typen av snabbhet inte i linje med konservatismen. Å andra sidan skulle en konservativ också kunna argumentera för att om institutionerna har blivit bärare av värden, idéer, värderingar som de konservativa vänder sig mot starkt och ser som destruktiva, ja, då skulle även en konservativ vilja förändra dem. Så att det där beror på, det går inte att ge ett absolut svar på hur Oakeshott skulle ställa sig här. Men hans grundhållning är ju i alla fall att vara skeptisk mot alltså snabb förändring, social ingenjörskonst. Och det kan man ju också, det är ju något intressant apropå det här med vad är det som präglar den politiska kulturen i Sverige. Man brukar förknippa den sociala ingenjörskonsten med socialdemokratin. Men det som Tidöpartierna verkligen ägnar sig åt är ju social ingenjörskonst. Man försöker på olika storskaliga sätt skruva och vrida på muttrar och skruvar och sådär för att få ordning på Sverige som man säger att man vill göra.
Så att, ja... Är det konservativt att då försöka förändra institutionerna i en konservativ riktning?
Eller fler och fler tycker väl så. Så långt kan vi väl sträcka oss. Jag tycker det är en jätte elegant sammanfattning av det här dilemmat som Katarina gör. Följer man politiken i ett land inifrån så är det så lätt att överdriva de skillnader man ser i den dagliga konflikten. Va? Då uppfattas liksom vänstern och högern står för så olika saker. Zoomar man ut och till exempel då intar ett konservativt perspektiv som har saknats, då framstår likheterna som så mycket större. Och att det är mycket mer svenskt, både höger och vänster. Konservativa ståndpunkter som ändå är förekommande i många andra västerländska demokratiers vanliga debatt, alltså som förekommer i parlament och liknande, har ju varit helt tysta i Sverige under så lång tid, där vi har en anmärkningsvärd enighet i många värdefrågor.
Vad är det du tänker på?
Vi har 8 partier och alla är för nuvarande abortlagstiftning. Det är mycket, mycket ovanligt i andra länder. Vi hade dramatisk samsyn om att vi skulle skära ner på försvaret under lång tid, där inte det traditionella högerpartiet gick emot detta. Alla partier går åt samma håll när det svänger i synen på skolfrågor eller kriminalpolitik och sådär. Så hela tiden har vi ju den här likheten. Och det gäller ju såklart även institutionernas utformning som du är inne på. Det sitter ju inte en elit och konspirerar om att man ska liksom fortsätta på 68 års projekt. Va? Utan det svänger ju också med den här tidsandan som kommer och går. Konservatismens inneboende är ju också att vara emot tidsandan. Att förmå stå emot det. Men där har ju svensk konservatism varit oerhört svag.
Men vad är det för värden då i myndigheter och institutioner som en konservativ, värdekonservativ då skulle vilja byta ut idag?
Mer fokus på plikt och ansvar, mindre på rättigheter. Den här idén om att individen ska ha en väldigt stor frihet att utforma sig själv, sitt liv, utan hänsyn till hur det påverkar samhället i stort. Det synsättet. Men också det här, alltså en form av, som en konservativ skulle säga, en form av världsförbättrad anda, där det inte finns någon gräns för vad den mänskliga rationaliteten förmår. Där då den konservativa mer, skulle jag säga den klassiska konservativa, mer är inne på det här med att livet är en lång sträcka målkonflikter och det går aldrig att sträva efter det här bästa, då kommer man i, ja, det kommer att liksom slå bakut då mot den.
Ja, där tänker jag att jag tror att det är huvudet på spiken där du säger, den här idén om att man kan uppnå så oerhört goda resultat så att säga, och det är ju en slags social ingenjörskonst också, där ju konservatismen är väldigt pragmatisk, alltså det finns en pragmatism, det finns inte den här kompromisslösheten eller den här fundamentalismen kring vissa värden, utan det är så att säga långsamt och lite försiktigt och väldigt mycket fokus på att bevara det som är gott, ta vara på det som är gott och skynda långsamt. Och jag tror att där finns det i de svenska myndigheterna, precis som Andreas var inne på, så liksom är ju Sverige inte så lagom som vi tror, utan det är ofta ganska dramatiska skiften då. Och där finns det då sådant som en konservativ skulle säga, där pendeln har slagit alldeles för långt åt det så att säga världsförbättrande hållet, och där man vill ha liksom tillbaka till ett upprätthållande och förvaltande av det som finns. Det tror jag är en viktig bit. Och sen är det ju så, som ni båda har varit inne på också, att vi har ju en stor mängd myndigheter och en del myndigheter är ju ett utlopp kanske av tidsandan. Och där skulle man kunna tänka sig att konservativa tycker att vissa myndigheter inte bör finnas. Inte för att de är illvilliga eller så, men därför att de så att säga, är spjutspetsar i det här världsförbättrarprojektet. Sådana saker som handlar om diskrimineringsfrågor eller olika former av rättighetsfrågor, det ska hanteras i så att säga, den vanliga statliga förvaltningen, skulle en konservativ säga.
Vi går vidare i Filosofiska rummets trendspaning om konservatismen med statsvetarna Marie Demker, Katarina Barling och Andreas Johansson Heine. Och det är dags för Maries spaning om en stat som talar om hur vi ska leva våra liv. Samhället är ett gemensamt projekt över generationer. Ett förbund mellan levande, döda och ofödda. Det ansåg politikern och filosofen Edmund Burke, som var verksam på 1700-talet och som brukar kallas konservatismens fader. Vi föds in i ett samhälle som vi vårdar och lämnar vidare. Staten ska med kultur, religion och lagar fostra medborgarna och upprätthålla ordningen, enligt Burke. Marie, vad är det för trend som du ser och vad har Burke att göra med den?
Ja, han lyfter ju fram just den här långa, det här långa tidsperspektivet, och det är ju då så att säga, inte individens rättigheter, precis som vi har varit inne på tidigare, utan det är en slags kollektiv idé om samhället. Och han lyfter ju också fram egendomsrätten, han lyfter fram familjen, han lyfter fram religionen, traditionen. Och detta är ju saker som vi ser både i debatten och i de förslag som både kommer och röstas igenom i riksdagen idag. Och jag skulle säga att detta är ju den traditionella konservatismen, och det är den som så att säga, ligger under och bubblar, även om det finns en kanske radikalare variant när det gäller medel då. Mm.
Men det här är också en ny syn på staten, menar du, som bärare av världen?
Ja.
Det har inte varit så tidigare. Vad är det nya?
Staten är ju i någon mening alltid riktningsgivare, men här används staten för att lite grann främja vissa livsprojekt och kanske hämma andra livsprojekt. Alltså Sverige avviker ju från många andra länder genom att ha en väldigt positiv syn på staten. Vi ser staten som en möjliggörare, som en frigörare, och den stora staten och välfärdsstaten har använts på det sättet under lång tid. Så ser vi nu hur det är en annan typ av ordning som staten vill främja. Jag lyssnade på partiledardebatten här förleden och hörde Ulf Kristersson prata om att alla ska ha rätt och möjlighet att skaffa sig ett eget hus så att man kan spela fotboll med barnen på baksidan av huset, på gräsmattan där på baksidan av huset. Detta står ju då i motsats kanske till barnen som spelar fotboll på den gemensamma fotbollsplanen i det stora bostadsområdet som ofta kallas för miljonprogrammet. Alltså här finns en idé om familjen, om egendomen, om den lilla kretsen som man på olika sätt då försöker att främja. Och man kan se också att äganderätten trumfar saker som strandskydd, skydd av vissa sårbara skogsmiljöer eller miljöer. Det är en jättediskussion om skogsbruket i Sverige. Ska man så att säga, se det som en ekonomisk aspekt? Det ska vara lönsamt att äga skog. Eller ska man se det som ett förvaltande av sårbara miljöer och upprätthållande av biologisk mångfald? Och det här tycker jag pekar lite åt Burkes håll.
Håller ni med om att nu är det klassisk konservatism som slår igenom?
Men det här är en jätteintressant spaning. För jag ser också det här som ett trendbrott. Om man går tillbaka till 80-tidiga 90-talet, så fanns det ju en kritik mot den starka staten. Och dels fanns det en nyliberal kritik, men det fanns också vid sidan om den en mer konservativ som menar att samhället var större än staten, som ville skydda sfärer från politiken och från marknaden. Universitetsvärlden skulle vara en värld, kulturvärlden, religionen. En sån som Hans Zetterberg, som var någon slags chefsideolog för Moderaterna på den tiden, och skrev texter på det temat. För där fanns ju en misstro. Man ska vara varsam med vad man har staten till. Och det perspektivet finns ju inte kvar om man tittar på Moderaterna idag. Utan nu går man ju direkt till staten och politiken. När man ska få ordning på Sverige, som man kallar det för. Den här Hans Zetterberg-konservatismen, den var ju förenlig med nyliberalismen och marknadsliberalismen. För man hade samma mål om att det privata skulle få sköta sitt och så. Den konservatismen som du beskriver, den gifter ihop sig med Sverigedemokraternas nationalkonservatism. För det är samma syn på staten som verktyg, om vi vet vad som är bäst och nu ska vi uppnå detta. Det fångar, tror jag, en genuin förändring som har skett på inte så lång tid.
Att staten går in och har synpunkter i värderingsfrågor också. Att politiker förordar olika former av påbud när det gäller klädsel, som att förbjuda vissa typer av slöja och så. Kulturkanon är också ett exempel på den här trenden. Men också den andra delen i det här som ju förstärker det här och hur ska jag säga, förstärker människors beroende eller uppfattade beroende av staten. Det är ju som vi ser även då när en högerregering vill på olika sätt gå in och kompensera för det världen ställer till med genom elstöd och bensinpriser. Alltså att på olika sätt påverka och lägga livet till rätta just så. Vilket ju gör att det här blir ännu starkare då, det här statliga beroendet. Och jag uppfattar också att det har skett en enorm förändring där på något tiotal år. Och jag skulle säga en, i alla fall en gren inom klassisk konservatism är ju inte att staten ska lägga sig i människors liv. Däremot ska ju staten stå för en grundläggande ordning. Och en konservativ vill ju då snarare att gemensamma värderingar främjas av att samhället ser ut på ett visst sätt, till exempel. Snarare än att staten och myndigheterna går in. Så jag uppfattar det här mer, apropå det här som Andreas sa, att i Sverige det finns en tendens, alltså en dragning åt socialdemokrati oavsett vem som sitter i regering, och just den här avsaknaden av vissa konservativa värderingar, du nämnde aborträtt till exempel, alltså sådana frågor som är självklara i andra länder bland konservativa, men HBTQI är också en sån aspekt av det här, där jag uppfattar nog ändå som att i Sverige, alltså om jag får för tillfälle ändå tillåt mig att vara lite platonsk här i synen på ideologier, så är det, Sverige är inte ett riktigt konservativt land, utan det är ett väldigt socialdemokratiskt land, uppfattar jag det som. Och socialdemokratin har drag av konservatism också med folkhemmet, ska jag säga. Så det är någon form av triangulering man har klarat av.
Marie, vad säger du? Vad är det som har banat väg för den här då mer omfattande rollen för staten?
Jag tror att det är precis som Andreas och Katarina är inne på, alltså att hur vårt samhälle har givit plats åt staten och givit statsmakten en sån positiv och god roll, alltså i någon slags samhällsutveckling. Och det har ju gjort det möjligt att, så att säga, vända och då använda staten för att låta politiken genomsyra även de mest privata områdena. För det är ju, tycker jag, en väldigt tydlig förändring idag, att politiken ska ha synpunkter, precis som Katarina är inne på, vad man har för kläder, eller alltså det är den typen av väldigt, så att säga, privata saker som blir en yta för politiken och för statsmakten då, där man vill främja olika värden. Man kan ju diskutera hur konservativt det är att ha den här typen av stat, för jag håller med om att i någon slags klassisk socialkonservativ idé så är ju staten snarare ett skyddsnät, alltså någonting som håller emot, som räddar människor från att falla allt för djupt. Det är liksom en idé, inte den som då talar om hur det ska vara. Samtidigt så är ju just den här idén om att det är familjen och traditionen och historien som är centrala, det är kulturarv, alla de här sakerna som vår stat nu försöker att främja. Och kulturarv kan man ju diskutera, för det säljs ju ut ganska mycket kulturarv. Men det finns ändå ett främjande av dessa värden. Och jag tror att vi har kanske glömt lite granna att synen på staten är en politisk fråga i sig själv. Vi diskuterar inte det särskilt mycket. Och i en konservativ debatt så borde vi diskutera det mera. Det är en väldigt viktig aktör i en konservativ ideologi. Och jag tror att det också är viktigt att komma ihåg att konservatismen är kollektivistisk. Och den är inte bara kollektivistisk, precis som du nämnde om Burke, för oss som lever här och nu. Utan kollektivet består av de som har gått före och de som kommer efter. Och det är liksom det kollektivet som ska främjas, inte var och ens livsprojekt här och nu. Och där ska staten, så att säga, vara den som överbryggar den här tidslinjen. När staten, tidigare monarkin då, var liksom en långsiktig, en närmast evig tidsutsträckning då.
Vi vana vid en logik från 1900-talet där staten är stark och viktig i Sverige och den ska rätta till det som då stod på den politiska dagordningen, nämligen som klassojämlikhet och ekonomisk orättvisa. Och då är det på något vis som att vi transponerar den där synen på staten till idag, då är de här kulturfrågorna som står på dagordningen. Och då ska staten gå in där också med den här socialingenjören och rätta till och tala om hur människor ska tänka och klä sig och sådär. Det finns även där en form av krock, att samtidigt som det är en form av då konservativa värderingar som staten då ska frambringa och stödja, så är det då, skulle jag säga, inte ett konservativt synsätt att tänka att det är staten som ska göra det där.
Så det är lite både och i vanlig ordning, kanske. Om vi går till partierna nu som sitter i riksdagen, vilka är mest konservativa där, skulle ni säga? Andreas, vad satsar du dina öron på?
Ja, men trots då att vi är överens om att konservatismen är mycket mer kraftfull idag än för 20 år sedan, att den är het eller varm, så har vi ju inget parti ännu som har konservatismen som primär ideologisk bas. Konservatismen finns ju hos Moderaterna som är liberalkonservativa. Jag skulle säga att åtminstone i 60 års tid nu har liberalismen varit viktigare än konservatismen för Moderaterna. Det gäller fortfarande. Sverigedemokraterna kallar sig socialkonservativa sedan 15 år tillbaka, men nationalismen är grundkärnan där. Alltså, den är underordnad, men inte betydelselös, men det är inte huvudkällan. Och så har vi Kristdemokraterna som har ett ungdomsförbund som kallar sig konservativt, men huvudpartiet, de kallar sig kristdemokrater och menar att det är inte konservatism, det är någonting eget. Så inget av de här partierna som lyfter fram på samma sätt som Liberalerna gör och Centerpartiet gör med liberalismen eller Vänsterpartiet med socialismen, så finns det ingen motsvarighet som verkligen vi står för det konservativa, utan det är partier där som gifter ihop favoritinslag i konservatismen med sin egen huvudideologi. Och även Socialdemokraterna är ju i praktiken ett ganska konservativt parti sedan 100 år tillbaka. Försiktigt reformistiskt och ja, så. Men om du ändå måste svara, jag fick den blicken kände jag, så skulle jag nog provocera och säga att det är nog ändå Sverigedemokraterna som är mest vitala i att försöka formulera en konservatism idag. Man närmar sig det med självförtroende. Och man skäms inte för det. Katarina sa för 4 år sedan så uppfattade du fortfarande det fanns någon slags negativ laddning. Så har ju inte Sverigedemokraterna själv uppfattat det. För de var det ju snarare sätt att komma från en position som var ännu mer negativt laddad än nationalismen. Konservatismen var ju som ett sätt att bli ännu mer rumsrena. Medan i Moderaterna så uppfattade att man är ganska obekväma och vill betona liberalbenet mycket mer. Så att Sverigedemokraterna gör det här lite mer frimodigt.
Okej. Okay. Katarina?
Ja, jag säger inte emot här, men jag skulle nog ändå säga socialdemokratin fortfarande.
Du säger ju emot.
Ja, jag kompletterar. Just, och särskilt om vi knyter an till själva utgångspunkten här, den här konservativa andan som finns i samhället. Alltså Socialdemokraterna är ju mästare i att fånga upp tidsandan och anpassa sig utifrån den. Alltså man hör Magdalena Andersson, det är väldigt mycket av kanske ibland lite obekväm nationalism, så här, det här med svenska flaggan och jag älskar Sverige och sådär, på ett sätt som känns nästan ibland tillkämpat. Men likväl, hon säger ju detta. En av de alltså, viktigaste personerna Socialdemokraterna som jag fattar just nu när det gäller idéutveckling, Lauren Redar, kallade sig bara för någon vecka sedan här i P1 för konservativ i sitt sätt att se på världen. Så att det finns där. Men om jag får jag lägga till en dark horse här? Miljöpartiet, som väldigt få tror jag skulle förknippa med just konservatism. Däremot så finns det ju en hel del av de här radikalkonservativa som skäller Miljöpartiet för att vara utvecklingsfientliga. Och det är ju då motståndarens syn på den konservative. För även om de har den här progressiva världsförbättraroptimismen när det gäller det här med gränser och människor och så har de ju en tämligen, ska säga, mer restriktiv syn på människans förmåga att förvalta miljön. Och där är ju de mer inne på att ja, men här behövs det begränsningar för människans frihet och så. Och det är ju också så att om man ser till deras ursprung så handlar det ju väldigt mycket om att leva ganska enkelt, nära naturen, inte allt för mycket modernitet, inte flyga för mycket i luften och inte för mycket bilar och sådär. Så att det finns ett konservativt stråk skulle jag säga, som inte så många alltid uppmärksammar i Miljöpartiet. Därmed inte sagt att de är det mest konservativa partiet, det vill jag inte sträcka mig till.
Marie, vad vill du slänga in i brasan?
Ja, vi har väl nämnt snart alla partier här tror jag. Och jag tror att det är ingen slump. Därför att precis som vi har varit inne på så har konservatismen varit väldigt tillbakatryckt. Och det har varit väldigt mycket negativa förtecken kring konservatismen. Och det gör att de stråk som finns, de vill man inte skylta så mycket med. Men jag delar uppfattningen om de här partierna som har nämnts. Jag noterar också själv att Miljöpartiet har inom vissa sektorer just det här stråket. Och sen kan man ju säga att socialdemokratins reformism är ju i väldigt många avseenden en slags spegling av en konservativ samhällssyn. Även om det då är andra värden som ska främjas, så är det ju ändå sättet att gå tillväga som ligger väldigt nära. Men jag får ju slänga in ett annat parti då förstås, och det är ju Kristdemokraterna. För att även om jag delar Andreas uppfattning att Sverigedemokraterna så att säga, lyfter fram sin konservatism och försöker att utveckla den och inte skäms för det, det håller jag med om. Det är mycket de som har kanske drivit fram den här debatten som vi har idag. Så skulle jag ändå säga att Kristdemokraterna är det parti som har sina rötter rötter i konservatismen. Där finns ändå ett socialkonservativt arv, och jag har många gånger förvånats över att partiet inte har lyft fram det mera. Det har jag noterat under väldigt lång tid. Därför att det har alltid funnits ett gäng socialkonservativa väljare i Sverige som inte riktigt har haft någonstans att gå. Och Kristdemokraterna borde ju ha varit det givna valet. Men det finns också en opportunism i Kristdemokraterna, att man hänger liksom på tidsandan och liksom byter fot i olika avseenden. Men jag skulle ändå vilja då, som en bubblare eller dark horse eller vad man ska säga, säga att där finns det ändå rötter i den socialkonservativa myllan.
Om vi blickar framåt då, vad tror ni om konservatismen framöver? Vad kommer hända? Hur kommer den utvecklas? Kommer temperaturen stiga? Eller vad händer, tror ni, om ni ser framåt? Marie, vad säger du?
Det finns ju tecken på att konservatismen kanske... Att den får en kanske lite mer framträdande roll. Att man kanske, som vi har sagt då, inte är rädd för att vara konservativ, att man kan lyfta de frågorna. Men jag tror att det som vi har varit inne på i synen på staten här är väldigt viktig. Alltså vågar, kan, förmår, vill aktörer ta den diskussionen. Och om man inte gör det, så tror jag att konservatismen kommer att fortsätta vara ett slags underliggande stråk. Men om man liksom kan ta den här diskussionen om vilken roll staten har i en konservativ idétradition, då kanske det finns en starkare framtid. Jag tror att den här konsensus som finns kring att konservatismen inte är riktigt så intressant som andra ideologier i svensk politik, jag tror att den nog kommer att ligga kvar trots allt. Jag skulle chansa på det.
Jag tror också att konservatismen kommer ha en mer framträdande roll kommande år. På samma sätt som att vi länge har varit vana att tänka att inom liberalismen finns både socialliberalism och nyliberalism, så tror jag vi får vänja oss vid att det finns olika former av konservatism, och att Sverigedemokraterna då kanske kommer vara en mer tydlig uttolkare av nationalkonservatismen. De får kanske byta, tror jag, så småningom benämning sitt partiprogram, för det blir förvirrande, för de är i praktiken nationalkonservativa. Där Kristdemokraterna tror jag hade en del att vinna på, som Marie också säger då, att det betonade socialkonservativa, och så får Moderaterna då vara det liberalkonservativa. Alltså, det är tre nyanser där konservatismen ryms. Va? Det är... Det vore även bra för debatten att vi får ideologiskt så här, igenkännbara positioner.
Bara för att lägga till en parameter som jag tror kan vara betydelsefull här. Jag uppfattar att en del, det här är delen internationell trend, och vi är på det här havet och Sverige också och fångas. Men jag tror att en sak som har förstärkt de här tendenserna i Sverige, det är ju då, alltså har varit frågor som liksom hotar då den sociala ordningen, och kanske den största då, alltså den här formen av väldigt grov kriminalitet. Och som det beskrivs då ofta, systemhotande kriminalitet. Både sånt som tränger sig in i förvaltningen, men också som sker på gatorna då. Om man kommer till rätta med den, vilket det väl finns vissa tecken på att det går i alla fall inte i fel riktning, utan det finns viss ljusning, då tror jag det kommer att dämpa en viss del av det här. Men skulle den förstärkas, då kan det nog bli en ännu starkare konservatism än den vi ser idag. Men det är något i Sverige som inte är så konservativt. Jag håller med om det. Så att den har väl tagit sig in en bit i alla fall, verkar det så.
Tack så mycket. Med dessa tankar om framtiden avslutar vi filosofiska rummet om konservatismens trender. Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack.
Tackar.
Ni har hört statsvetarna Andreas Johansson Heinö, som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag, Katarina Barling och Marie Demker, som är professor vid Göteborgs universitet. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Och vill ni lyssna på avsnitten om liberalismen och socialismen, så finns de förstås i appen Sveriges Radio tillsammans med en massa andra program om politisk ideologi. Sök på filosofiska rummet och politiska rummet, så får ni upp dem. Härnäst så får ni Fråga filosofen om ett par veckor, som i augusti sen omvandlas till Fråga filosofen politik. Vi hörs. Ha det så bra.